Hej och välkomna till krimkalendens 24 brott till jul 2022.
Välkomna.
Jag heter Sofia.
Och jag heter Jenny.
Och det här är ju då en julkalender med ett avsnitt varje dag i december från den första till den 24.
Mm.
Och vi tycker också att ni ska gå in på Instagram där vi heter krimkalendern, för där lägger vi upp bilder som har med alla fall att göra.
Mm. Och ni får jättegärna stötta oss genom att registrera er på vår Patreon-sida, patreon.com/krimkalendern. Då får ni ett bonusavsnitt per månad plus just nu de 19 avsnitt som ligger uppe redan.
Precis, så jättegärna gå in och bli månadsgivare där.
Ja.
En billig penning för att få massa avsnitt.
Precis. Mm. Men nu är det dags för dagens fall som jag ska berätta för dig och er.
Precis, som vi har väntat. Ja. Äntligen!
Betyder det att jag ska köra igång direkt?
Ja, jättegärna.
Då kör vi. Rita Humphrey föddes den 10 januari 1953. Hennes föräldrar, Caroline och Ray, hade en rätt stor och framgångsrik bondgård utanför Dixon, Illinois. Illinois ligger i norra USA, lite öst om mitten har jag skrivit, med Michigan sjön i norr. Dixon har idag runt 16 000 invånare och är döpt efter John Dixon. Den lilla staden har faktiskt till stor del John att tacka för att den finns. Floden Rock River flyter rakt genom staden som för länge sedan bara var två väldigt små samhällen utan någon egentligen kärna. Men John insåg att det skulle gagna alla om man kunde ta sig över floden på ett enkelt sätt. Då skulle de två samhällena kunna dra fördelar av det. Så John startade en färja som drogs med hjälp av rep från strand till strand, vilket förenklade tillvaron för invånarna och gjorde John till något av en logistisk hjälte. Att låta hans namn, alltså Dixon, leva vidare i stadsnamnet var ren logik.
Ja.
1999 beslutades det att Dixon skulle få en slogan också. Och staden valde The Petunia Capital of Illinois. Alltså Illinois petunia-huvudstad. Petunia är då en blomma.
Jaha, jag skulle just fråga, för det visste inte jag.
Mm. Det är en blomma. Mm. Jag vet inte riktigt hur den ser ut, men det är en blomma.
Det kanske inte har med fallet att göra.
Inte riktigt.
Det skulle annars vara typiskt vi att bara, och det är en blomma som är röd och...
Vi får ju ofta stoppa oss för att liksom spreta ut för mycket.
Ja, men nu ska vi... Det är djupdyk och då dyker vi även ner i hur blomman ser ut liksom.
I det här fallet lyckades jag hejda mig själv.
Ja, bra Jenny.
Och dessutom, utöver det, så är det så att den här slogan höll sig inte så länge ändå. Redan 10 år senare, 2009, bestämde man sig för att byta slogan. Kanske för att någon annan stad i Illinois visat sig ha finare petunior, vem vet? För det är ju inte riktigt lika slagkraftigt att kalla sig för the second best petunia city in Illinois.
Nej,
inte riktigt lika. Hur som helst, en ny slogan behövdes. Den nya slogan känns inte helt lyckad sett med dagens ögon. Men då, 2009, var den kanske bra. Den löd nämligen The Catfish Capital of Illinois. Alltså Illinois catfish-huvudstad. Men de menade såklart fisken catfish som förekommer mycket i Rock River.
Mm, och inte catfish som vi tog upp några fall av i förra årets kalender.
Precis, och vi kan ju kanske vara lite vad som heter, färgad av det vi håller på med. Men just nu är det... Ja, jag vet inte.
Ja, jag tänker, bor man där och det är ett ställe där det, liksom, det är mycket sån fisk i vattnen, då är det klart att då tänker man... Då är det det man associerar till. Men är man true crime-fantast?
Ja, då tänker man på någonting helt annat. Och jag vet inte, jag försökte googla om de fortfarande kallar sig det. Om det fortfarande är deras slogan, men jag vet inte det. Vi kommer komma tillbaka till 2009 och passera 2009. Men vi hoppar tillbaka till Rita Humphrey som alltså föddes i en ganska välbärgad familj 1953.
Just det, det var där
ja. Ja. Men Dixon kommer spela en rätt stor roll, det är därför jag berättat lite om stan. Och i Dixon hade hon, vad vi vet, en harmonisk uppväxt. Hon hade allt hon behövde. Det gick bra i skolan och hon var populär, hon hade många kompisar. Rita var driven och driftig. Redan ett år innan hon tog examen från high school hade hon skaffat sig ett extrajobb. Och det var inte vilket extrajobb som helst. Året var 1970 och Rita hade fått jobb på City Hall, alltså ungefär kommunalhuset. Jobbet var en kombination av praktik och avlönat jobb. 4 år senare, 1974, gifte sig Rita med Jerry L. Cromwell, en ingenjör. Själv arbetade Rita fortfarande för kommunen, nu som sekreterare på heltid åt Dixons borgmästare.
Mm-hmm.
Rita hade redan från barnsben, uppvuxen på en gård som hon var, haft ett stort intresse för hästar och ridning. Som 25-åring, 1978, började hon ställa ut hästar. Och det är oklart om det var hennes föräldrars hästar hon ställde ut eller om hon hade skaffat egna. Eller om hon kanske gjorde det för andra som ett extrajobb. Liksom.
Men
rasen på hästarna Rita ställde ut var American Quarter Horses, vilket är USAs vanligaste ras, som har fått sitt namn av att de springer snabbt på korta sträckor. På sträckor under en quarter mile, vilket är 400 meter, så vinner de i princip över alla andra hästraser.
Mm, där har namnet, jag fattar.
Ja. De kan springa upp till 70 km i timmen.
Oj, det låter verkligen
jättesnabbt. Ja, verkligen.
Men då måste de också tänka att de måste vara duktiga på att accelerera då. Alltså,
precis.
0-100.
Ja, och de används faktiskt för att jobba på rancher med så här, vad man nu gör, kallar in kossor. Jag vet inte. Ja.
Jaha, lite som en sån fårhund fast
ja,
en häst.
Det är precis, det är arbetande hästar, det är inte liksom dressyrhästar.
Nej.
Och de tävlas också med på rodeos. Det gick i princip alltid bra för Rita och hästarna på utställningarna. Utställningarna syftar oftast till att hästarna skulle få så bra betyg eller pris som möjligt, vilket i sin tur skulle höja priset på deras eventuella framtida avkomma. Och lika bra som det gick med Ritas hästbusiness gjorde det på hennes jobb. Rita gjorde ingenting halvdant. 13 år efter att hon hade börjat på City Hall som praktikant fick hon tjänster som treasurer och controller, ungefär stadens ekonomi- och finanschef. Trots att Rita jobbat för staden i så många år så var hon bara 30, vilket är rätt ungt för att vara ansvarig för en hel stads finanser. Rita var kort och gott framgångsrik. Och hon var populär. Hon var pedagogisk och noga med att sätta in sin chef och sina kollegor i de olika budgetposterna och allt annat som var en naturlig del av att sköta en stads finanser. Rita var generös med sin tid, sitt tålamod och sin vilja att alla skulle må bra på jobbet. Och det var inte allt. Det hände allt som oftast att Rita bjöd hem sina kollegor efter att de till exempel haft ett trist planeringsmöte. Då vankades det grillning hemma i Ritas stora, härliga, lyxiga, men ändå ombonade hem. Att ta en cocktail i en solstol in till Ritas stora pool var en utmärkt avslutning på en arbetsvecka. Och Rita ägde faktiskt två hus i Dixon. Men det ena verkar hon inte ha bott i, det är lite oklart, men hon ägde två i alla fall.
Mm.
Hon kanske hyrde ut eller något.
Ja, men alltså det är ju, alltså man äger fastigheter, tänker jag.
Ja.
Är väl en grej. Och kanske hyr ut eller tänker att man ska sälja för dyrare om ett år eller vad som helst.
Precis.
Man, liksom.
Ja, hon var ju ekonom och väldigt ekonomisk som det verkar. Liksom.
Ja, hon verkar ju också ha pengar, för det är ju det. Man behöver ju pengar för att, alltså, det är ju inte svårt ibland att se, typ att så här, men om den här tomten kommer vara, eller det här huset kommer vara dyrare om ett år, så jag köper det och så tjänar jag de pengarna på ett år. Ja, men vad bra att du hade pengarna till att börja med. Man behöver pengar för att tjäna pengar. Liksom.
Det är ju så. Och hon kommer ju från en rätt rik familj. Och plus att hon har förmodligen ett högavlönat jobb, tänker jag som chef. 1986 så skildes Rita och Jerry. Någon gång därefter träffade Rita en ny man. Och det är för övrigt allt jag vet om Ritas kärleksliv. Hon verkar under större delen av sitt liv varit antingen gift eller haft en pojkvän. Men i den här berättelsen håller sig hennes partners helt i periferin.
Mm-hmm.
Rita hade inte bara två hus i Dixon. Hon hade även ett hus i Florida. Det var inte riktigt ett sommarhus utan mer som ett permanent hus. Rita delade sin tid mellan Dixon och Florida. Så ofta hon kunde jobbade hon hemifrån. Då kunde det lika väl kunna vara från Florida som från Illinois. Men Rita försökte att inte vara för flashig utåt, trots att hon helt uppenbart hade det väldigt bra ställt. Hon berättade inte att hon hade ett hus i Florida för särskilt många. Istället kunde hon säga att hon bodde hos typ sin pojkväns mamma när hon var borta en vecka.
Mm-hmm. Okej, okay, så det var inte bara det att hon lät bli och säger det. Hon förde med osanning, hon sa något annat.
Men därför inte sagt att Rita höll igen på spenderandet. Förutom att bjuda kollegor och vänner på lyxiga middagar och fester hemma köpte hon dyra smycken och exklusiva kläder. Dock hade det hon köpt en diskret elegans, sägs det. Det var dyrt men ändå ganska nedtonat.
Mm.
Ett av undantagen och en sak hon la lite extra krut på, det var cowgirl-hattar, eller cowboy-hattar, jag vet inte vad det kallas för, men hon använde i alla fall dem när hon ställde ut hästar och när hon gick på titta på rodeo eller andra aktiviteter som hade med hästar att göra.
Och det la hon pengar på alltså?
Ja, inte så lite pengar. De flesta hon hade liksom en stor garderob med bara sådana. Och de flesta var specialsydda. Den billigaste kostade 5 000 kronor och sen gick det bara uppåt, uppåt.
Oj!
Ja, och de kunde liksom vara dekorerade med strass och pärlor och fjädrar. Och,
ja, uppenbarligen ja. Då tänkte jag.
Så det var liksom det hon flashade med. Nej, så ska man inte säga, men...
Ja, men det var det hon la krut på.
Ja.
Mm.
När hon skulle ställa ut hästar, då ville hon synas.
Det var kanske ett smart drag i egenskapen att få mer uppmärksamhet till sina hästar, varför
jag? Det kan jag tänka mig. För hästar var som sagt hennes liv. Hon började köpa egna hästar, flera. För att driva sin hästverksamhet startade hon ett företag och döpte det till RC Quarter Horses, alltså RC som i Rita Cromwell. Det här företaget, RC Quarter Horses, var välkänt bland hästfolk. Företaget och Rita stod för hög kvalitet och tillförlitlighet. Allt, precis allt runt verksamheten var toppklass. Stallen var välskötta och personalen välutbildad. En del av Ritas verksamhet innebar att föda upp hästar. De hästar hon ställde ut som fick priser och högsta betyg använde hon till avel och sålde antingen hästarnas sperma eller deras föl. När man tittar på namnen på Ritas hästar kan man ana att hon älskade livet pengar kan ge. Några exempel på vad hennes hästar hette.
Mm.
I want money.
Nej, men.
Eller packing jewels. Me, myself and I. Tiffany's. Och I found a penny.
Men, det låter inte ens som namn, liksom. Inte ens till en häst tycker jag. Nej. I want money.
Ja. Oklart. Åren gick. Allt flöt på. Rita skötte sitt jobb prickfritt på arbetstid, för man ska komma ihåg att hon fortfarande har ett heltidsjobb på kommunen. Och på fritiden levde hon sin dröm med hästar, en massa resor och ett hus i Florida. Livet kunde inte bli bättre. Rita och hennes hästar tävlade och tävlade. De vann och Rita köpte fler hästar. Och det var många av Ritas hästar som vann första pris. Det var faktiskt så att hon och hennes hästar under åren vann mer än 50 VM-medaljer. Det vill säga 50 av hennes hästar utsågs till finast i världen.
Aha.
Och hon fick priset den bästa ägaren av huvudorganisationen för de här quarterhästarna 8 år i rad.
Vad är det?
1993 fyllde Rita 40. Och 10 år senare fyllde hon 50. Då har jag skrivit in på en del. Förlåt, jag kunde inte låta bli. Här har ni podden med världens torraste humor. Det är ju det här när man skriver manus där det är liksom många år som går där man inte har någonting att berätta.
Nej, men ändå man måste liksom få det. Ja. Men jag älskar också, för det, jag tycker att det där händer relativt ofta. Att du bara, och här har jag skrivit, haha, syftningsfel. Roligt, typ, att du liksom skriver in det manuset.
Ja, för när jag sitter och skriver så sitter jag typ så här kluckar för att jag tycker själv att det är så himla skoj.
Ja, men jag ser det framför mig och det är ju en av anledningarna till att jag tycker om dig så mycket. För att det är verkligen, jag bara, det låter precis som Jenny det där och bara, hihihi.
Men sen när jag väl ska läsa upp det, då blir det så här, men vad har jag skrivit med någonting? Ja.
Ja, för då säger du alltid det. Och nu har jag skrivit i mitt manus.
Ja.
Så du låter inte bara...
Men det är lite för att skylla från mig också. Rita har alltså fyllt 40 och 50. 2011 var Rita 58 år gammal. Och hade arbetat på City Hall i Dixon i hela 40 år. Hon kunde sköta jobbet med vänsterhanden. Därför hade hon med tiden börjat jobba hemifrån och från Florida ännu oftare. Hon litade på sina medarbetare och hon delegerade när hon behövde. En av hennes medarbetare var Kate Swanson. Kate var noggrann och duktig ekonom. Det var inga problem att Rita var borta ibland. Kate hade mer än nog med kunskap och erfarenhet för att fylla Ritas skor. I synnerhet som Rita gett henne detaljerade instruktioner och manualer för att förenkla jobbet för Kate. Bland annat när det gällde bankavstämningar. När man gjorde det behövde man beställa kontoutdrag från banken. Och eftersom det fanns så många konton som inte användes och som var liksom underkonton till andra, så hade hon liksom fått instruktion att hon skulle beställa, inte säga jag vill ha kontoutdrag för alla konton utan de här är de jag ska få för.
Ah.
Så jag kan stämma av. Men så kom dagen då Rita var borta från kontoret och Kate antingen glömde att beställa kontoinformationen styckvis eller så struntade hon i det. Men hon fick i alla fall underlag från alla konton. Vilken anledningen än var, fick Kate den här gången bankkontoutdrag för 2 konton hon inte alls kände igen. Det ena var döpt till RSCDA, The Reserve Sewer Capital Development Account. Ett namn som kan betyda ungefär vad som helst som är luddigt. Men det verkar ha haft någonting med avloppssystem att göra. Det andra kontot hette The Capital Development Fund, alltså en utvecklingsfond ungefär. Mellan de här två konton i bokföringen hade det gått massor med fakturor. En faktura hade alltså utställts från The Capital Development Fund och RSDCA hade varit mottagaren av fakturan och betalat den. Det fanns många transaktioner av den här typen mellan de två kontorna och beloppen var stora. Det var poster på $200,000, $300,000 och $400,000. Pengarna som kom in på The Capital Development Fund gick dessutom ut från kontot nästan direkt i en form av utställda checkar.
Ja, det är ganska saftigt med pengar för två konton som ingen, alltså två syften som ingen någonsin har talat om.
Och man undrar ju så här hur hon fick ihop totalen. För man stämmer väl om någon typ av toppkonto eller någonting, jag vet inte, vet jag. Uppenbarligen så. Ja.
Man börjar ana nu att pengar har gått ut liksom. Och precis, hur får man ihop totalen om pengar har gått ut?
Men tydligen hade det funkat då. Mm, länge. Lustigt. Kate tyckte att det var väldigt konstigt just det här att det var konton som hon aldrig stämt av. Det måste ju vara så att Rita stämde av de här kontona själv eller hade hon inte heller koll på dem? Rita hade rätt att både attestera bokföring och betalningar ensam. Och kanske var det därför Rita hade tyckt att det var enklast att hon fixade det här själv. Kate tyckte ändå att det här verkar märkligt. Varför skulle Rita som var så bra på att delegera hålla de här kontona för sig själv? Det var det där med magkänslan. Det kändes inte rätt. Men Kate var samtidigt rädd. Vad var hon hade snubblat över här egentligen?
Mm.
Kate visste inte vad hon skulle göra. Så för att låta problemet marinera lite så vek hon noggrant ihop bankkontoutdragen och stoppade in dem under några andra papper i handskfacket på sin bil. Där fick de ligga i 3 dagar. Kate gillade och respekterade sin chef Rita jättemycket. Men det verkade inte bättre än att Rita gjort olika transaktioner för att undvika att skatta för vinsten när hon sålt några av sina hästar.
Mm-hmm.
Det var i alla fall det Kate trodde. Och det var illa.
Ja, för hon är väl också ekonom då, eller Kate?
Ja.
Ja, så hon har väl också koll,
ja,
tänker man.
Så hon tänker att någon typ av skattefusk,
ja,
på något sätt.
Men då är det ju en lite utbildad gissning då, till skillnad från om jag hade suttit och tittat och bara, oj, det här ser skumt ut. Jag har ingen aning, jag är inte ekonom.
Nej, men ja, jag antar, för hon hade ju också jobbat, hon var ju fri junior, men hon hade jobbat rätt många år också. Men efter de här 3 dagarna när kontoutdragen hade fått marinera hennes bil, så hade Kate bestämt sig. Det var inte upp till henne att utreda exakt vad Rita eventuellt hade gjort. Men hon kunde ju inte heller låtsas om ingenting. Hon skulle inte kunna se sig själv i ögonen. Kate gick till Ritas chef, borgmästare Jim Burke, och gav honom kontoutdragen. Jim läste igenom dem och lyfte sedan på telefonluren och ringde FBI.
Jag tänkte just det här, ja. Oj, det skulle inte få någon med om han bara, men jag ringer och bara, tjena Rita, vad håller du på med? Vad är det här typ? Okej, han ringde FBI.
Nu följde en jobbig tid för Kate. Jim berättade för henne att Rita inte fick ana att hon var under utredning.
Mm.
För skulle det visa sig att Rita trots allt hade rent mjöl i påsen så riskerade staden att bli stämda på allt de ägde och hade. Kate kunde också råka illa ut. Och Jim såklart som ytterst ansvarig. FBI ville göra utredningen under radarn först. Och under tiden fick Rita inte veta någonting.
Mm.
I 6 månader arbetade Kate sida vid sida med Rita. Samtidigt som hon visste liksom att hon var under utredning.
Oj,
och fick inte hålla, liksom, visa någonting.
Ja, och du sa väl också typ att hon gillade sin chef och de hade bra relation. Och
alla gillade henne jättemycket. Och hon var så öppen med allt. Så att hon hoppades ändå så här att det här är ett missförstånd. Det är någonting annat. Citat från Kate. Det var plågsamt att låtsas som att jag inte visste någonting. Varje gång Rita sa att hon skulle arbeta hemma en dag eller vecka så var det som att jag drog en lättnadens suck. Under de dagarna kunde jag dessutom kopiera fler underlag som jag gav till Jim som ni sen i sin tur gav dem till FBI. I april 2012 så hade FBI tillräckligt på fötterna för att konfrontera Rita. Det handlade inte om att undgå skatt för några sålda hästar som Kate hade trott. Det handlade om mycket mer än så. Rita hade förskingrat pengar direkt från Dixons statskassa i 22 år.
Oj!
Alla Ritas pengar, de kom inte från något arv eller från intäkter från hennes hästuppfödning. Det var staden som stod för Ritas extravaganta livsstil. Det var staden som hade betalat inköpen av Ritas hästar. Som till antalet nu hunnit bli 400 stycken.
Nej men, nej!
Så Rita ägde alltså 400 hästar inköpta med skattebetalarnas pengar.
Men det där känns ju jättekonstigt. Har de inte Uppdrag granskning där?
Alltså det här kommer bli värre, ska
jag
säga.
Nej, men jag menar bara att ingen har märkt något. För det låter ju som att hon har förskingrat extremt mycket pengar. Och någon måste ju ha sett ett hål i kassan liksom.
Ja, och då, det, jag kommer komma sen till att det är fler saker som har märkts. Men jag kommer till det.
Fortsätt.
Jag håller med. Det är jättekonstigt. 400 hästar, vad kan det ha kostat liksom?
Ja, för att i och med att de var ju så otroligt fina, de här hästarna, så jag gissar att det liksom inte är några andra sortering liksom. Nej.
Och jag kommer komma med lite belopp sen. Så får du höra.
Spännande.
Och förutom alla hästarna så var det Dixon som hade betalat Ritas eleganta cowgirl-hattar. Och det var Dixon som hade betalat hö åt 400 hästar varje dag. Nu är det dags för dagens mest spänstiga kaninhålshopp. För vad pratar vi om för pengar här? Själva inköpet av en häst förstår man ju, som vi sa, är dyrt. Men vad kostar mat och sånt? Jag har ingen aning om vad hästmat kostar, men om vi tänker att det kostar 25 kronor per dag. Då blir dagskostnaden för 400 hästar 10 000 kronor och månadskostnaden 300 000. Bara för maten. Sen tillkommer kostnader för allt annat. Löner för personalen, utrustning, underhåll av stall, resor, tävlingar. Hur mycket pengar som helst.
Nej, men alltså, det enda jag tänker på just nu, alltså det är helt sjukt. För 25 kronor är ju inte mycket heller. Så det blir ju helt sjuka summor. Så det var väldigt, väldigt bra att du bara styltar upp det på det sättet. Jag har inte heller någon gång om vad det kostar. Men jag kan säga så här att jag drömmer ju just nu om att flytta. Och det är bara på drömstadiet. Men jag har en övervakning på Hemnet och sitter och kikar lite. Och för ett tag sedan så hittade jag ju en hästgård till salu. Och den var ju helt, helt ljuvlig. Nu var det ju inte så mycket. Som sagt så är inte jag en hästperson liksom. Så att stallet var ju inte så intresserad av. Jag hade nog byggt om det till något annat liksom. Men det var ju liksom boningshus och så var det liksom ner mot vattnet. Och där var det liksom en bastu nere vid vattnet. Och, alltså det var helt ljuvligt. Men det var ju bara så här, ja, 25 miljoner. Alltså på riktigt 25 miljoner. Och då tänker jag ju bara på liksom, jag menar om de har stått för, alltså även den biten.
Ja visst.
Det är ju fruktansvärt mycket pengar, ja, bara det. Visst. Men sen så driften av alltihop också.
Och där tänker jag att när Rita väl hade börjat köpa in hästar, då blev hon ju liksom fast med kostnader varje månad, löpande kostnader för många år framåt.
Ja, fast hon köpte ju fler och fler hästar,
ja,
också.
Precis.
Så
att
hon var ju, det var ju inte som att hon bara oj då.
Nej. Nej, hon drog ju på sig det själv, absolut.
Ja. Och jag menar, hattarna var ju inte nödvändiga.
Nej. Det var de verkligen inte. Egentligen var väl inget av det nödvändigt.
Nej.
Men just att hon liksom satte sig själv i värre och värre knipa. Som hon inte kunde komma ur. För att hon var tvungen att ta mer och mer förmodligen då. För att täcka upp för det.
Ja, men just att det inte bara var köpen. Utan att det också var driften,
ja,
av allt.
Och det var ju även Dixon som hade betalat Ritas hus i Florida.
Det kanske fanns en anledning till att hon sa att hon bodde hos sin pojkväns föräldrar. Då.
Precis. Mm-hmm. Den 17 april 2012 kom Rita till jobbet på morgonen utan en aning om att det här inte skulle bli vilken dag som helst. En kollega sa till henne att borgmästaren ville prata med henne på sitt rum. Det var inte ovanligt. Hon och Jim pratade ofta både jobb och tog ibland enbart en social kopp kaffe. Men den här gången väntade inte bara Jim inne på kontoret. Där befann sig även utredare från FBI. Rätt snabbt förstod Rita att det var kört. Hon var misstänkt för förskingring. Hon fick veta att hon misstänktes för att ha tillskansat sig 30 miljoner dollar från Dixons statskassa under de senaste 6 åren. Vilket är, nu har inte jag räknat om det till dagens penningvärde, men vad kan det vara? 400-500 miljoner?
Det är ju fruktansvärt mycket pengar.
Uppemot en halv miljard.
Skattebetalarnas pengar.
Och då ska man komma ihåg att det här är en liten, liten stad.
Ja. Nej, men jag tänker, för det är ju... Det var ju någonting, jag satt och tittade på något, det var säkert någon uppdraggranskning eller liknande.
Ja.
Ja, men det var det. Det var Västervik och deras flygplats som de har lagt massa pengar på.
Ja.
Och det var också så här, de gick runt bland folk på stan och bara, men tycker du att det här är rimligt att man har lagt så här många miljoner på en flygplats som sen ingen använder i stort sett? Och folk var ju så här, hade det väl varit bättre på liksom skola och förskola och... äldreboende och allt vad det nu är.
Eller hur?
Och det är ju precis det man tycker. Och förstår du hur mycket, alltså de pengarna hade ju kunnat gå till så fruktansvärt mycket. Drift av häst istället. Liksom,
ja.
Kunde ju istället ha varit liksom att anställa liksom en lärare eller en sjuksköterska. Tänker jag nu utifrån svenska.
Ja.
Utifrån svenska situationer där det bara är brist på sjuksköterskor. Liksom.
Rita anhölls och togs med till häktet. En domare satte borgen till $5,400, vilket Rita betalade direkt och blev utsläppt.
Ja, var fick hon de pengarna ifrån?
Jag undrar det. FBI spärrade av City Hall direkt efter att Rita hade häktats. Till och med hissen spärrades av så att ingen skulle kunna ta sig in på ekonomiavdelningen. Sen började arbetet med att gå igenom varenda transaktion som skett på City Halls olika bankkonton under alla år Rita arbetat där.
Oj, det var ju, hur många
det
år var
det? 40. Kate hjälpte till så gott hon kunde. Tidigare hade hon gett FBI kopior när hon stötte på någonting misstänkt, men nu skulle de gå igenom allt. Låda efter låda med underlag packades ihop och skickades till FBI. Till slut kunde FBI härleda 179 bedrägliga transaktioner till Rita.
Fast det lät inte så många på 40 år.
Nej, men det är det att de var stora.
Ja.
För Rita visade sig ha betalat alla sina stora inköp via Dixons statskassa. Förutom alla hästar, stall och en arena för hästuppvisningar som hon byggde, så hade hon köpt. Det är liksom ingen hejd på det här. Men hon hade också köpt smycken. Två hus, inklusive omfattande renoveringar. Och eftersom hon ägde tre hus så antar jag att det var det ena huset Dixon och det i Florida. Hon hade även köpt bilar, inklusive en stor hästtransport av lyxmodell. Hon hade köpt en husbil där uppgifter säger att den antingen kostade $1,000,000 eller två. Hur som helst så var det en väldigt dyr husbil. Mm. Hon köpte en häst som heter Pisassi Lady för $350,000. På fakturan till Dixon så stod det att den gällde ett projekt rörande nya dataserverar till staden.
Mm.
Nu ska jag berätta lite om effekterna det här hade på Dixons och dess invånare. Eller hade haft under åren. Många av stadens vägar och trottoarer hade inte underhållits under rätt många år. De hade hål och var slitna. Parker, husfasader, ja. Skötsel av nästan allt i det offentliga stadsutrymmet var eftersatt. I genomsnitt hade en av tre, alltså 33%, av den kommunalanställda personalen som skötte just liksom parker och trottoarer och fasader och städning och sånt, de hade fått sluta. De kommunalanställda fick ibland gå flera år utan att ens få de minimala löneökningar som man egentligen hade rätt till.
Mm.
När utrustning för vissa funktioner i samhället behövde uppgraderas eller ersättas så fanns det inte pengar. När polisens radiosystem, alltså radio i bilarna, behövde bytas ut kunde det inte göras. Det fick skjutas på framtiden. Polisen fick leva med ett radiosystem som funkade lite halvtaskigt.
Och det är det här jag reagerar på. Ursäkta att jag avbryter, men det här är det alltid när det är en granskning där det är just skattebetalarnas pengar som har förskingrats eller liksom bara handskats med på ett sätt som, alltså att det har gått till ett projekt som bara är så här, men varför var det här viktigt?
Ja.
Att de som då ligger bakom det måste ju liksom, alltså förstår du, det blir så uppenbart att pengarna hade behövt gå någon annanstans ofta.
Eller hur?
Precis så som du läser upp det nu liksom. Ja. Det är klart att hon måste ha varit medveten om i alla fall mycket av det där. Och det tänker jag att det måste ju vara uppenbart i väldigt många av de liknande situationer.
Ja, verkligen.
Och det gör mig så upprörd. Och det blir så här, men är du så egoistisk? Tycker du att du är så viktig och dina sketna hästar?
Ja, och förstår, eller var det nu verkligen inte liksom.
Det måste de ju göra. De måste bara inte bry sig.
Och i och med att staden växte, jag vet inte hur snabbt den växte, men de behövde till slut en ny brandbil.
Mm-hmm.
Eller att någon av dem gick sönder, inte vet jag. Men det fanns inte pengar. De var liksom en brandbil som de behövde kort.
Men sicken tur att Rita då fick köpa en ny hatt.
Visst.
Mm.
Absolut. Det känns rimligt. Jag har en sak som jag inte skrivit in i manus för att jag hörde det någonstans, eller läste det någonstans, och sen när jag skulle skriva manuset så hittade jag det inte.
Nej.
Men det var borgmästaren i den närliggande staden som var typ precis lika stor, hade samma skatteintäkter. Det vill säga förutsättningarna var likadana.
Mm, det gick att jämföra liksom.
Ja, och han var typ så här, när han besökte Dixon så var han så här, men jösses vad trottoaren är slitna här.
Mm.
I min stad så ser det ju finfint ut. Så han hade pratat med Rita. Och de var vänner för hon var så himla populär. Så hon hade sagt så här, men det är ju strul med det. Det är försenat, skatteåterbäringen är försenad. Eller, hon hade alltid förklaringar på allt. Så han släppte det. Han gick inte vidare med det. Men man kan ju tänka att det var ju så många år. Men ja, hon hade förklaringar på allt.
Ja, man tänker att bortförklaringen från år 5 att någonting är försenat, det kan ju inte hålla sen 15 år senare.
Nej, men hon kanske hade nya, inte vet jag. Hon kom undan med det i alla fall. De här nya kontorna hade hon öppnat den 8 december 1990. Under 1991, alltså första året som kontorna fanns, stal hon $181,000 ur statskassan. Men som sagt, det eskalerade för varje år. 2008 förskingrade hon $5.8 miljoner. Då ska man jämföra det med att de här 5,8 miljoner dollarna kan man jämföra med att kommunens totala budget var mellan 8 och 9 miljoner per år. Hon tog alltså 2/3 av statsbudgeten.
Det är helt otroligt.
Ja, det är helt otroligt. Hennes lön var $80,000 per år, vilket är mer än 1 miljon svenska kronor i dagens penningvärde. Men har man 400 hästar och det inte räcker med att ha ett hus, då räcker ju inte liksom en lön på 1 miljon. Nej. Långt överhuvudtaget.
Nej.
Hur hade då Rita lyckats med allt det här? Hon hade lyckats förskingra miljoner och åter miljoner från Dixon under drygt 20 år utan att någon reagerade allt för mycket. Ja, nu kommer faktiskt att jag räknat ut hur mycket pengarna var.
Ja, du har det.
Ja, de här 30 miljoner dollarna. 430 miljoner svenska kronor. Efter att hon hade öppnat de nya bankkontorna och de motsvarande fejkade konton i bokföringen så började hon direkt skicka falska fakturor till Dixon. Det här gjorde ju att kostnaderna såg ut att öka och budgeten helt plötsligt inte gick ihop. Och det är inte helt ovanligt att en budget inte går ihop. Mm. Kostnader är ju ofta svåra att uppskatta förväg. Projekt kan bli försenade och dyrare än beräknat. Priser på bränsle kan gå upp, vilket gör till exempel kommunal busstrafik dyrare, mm, och så vidare. Så det finns många variabler som kan påverka utfallet av en budget. Så de första åren när avvikelserna var inom någon slags liksom normalspann, då kunde Ritas verksamhet gå under radarn. Hon behövde inte ens hitta på någon förklaring. Men när beloppen började bli större, hon fick frågor om underskotten av borgmästaren och andra berörda, sa hon just det här att om det här med skatteåterbäringen, vi har inte fått tillbaka.
Mm.
Det var som att det alltid var pengar som väntades in och som förklarade underskottet. Den 2 maj 2012, 2 veckor efter att Rita så att säga åkt dit, höjdes hennes åtal till förskingring av $53.7 miljoner. Åklagaren hade även hittat ett bedrägeri från 1988, 2 år innan hon öppnade de falska bankkontorna.
Okay. Mm.
Så då förskingrade hon $25,000 under 2 år. Vilket då i sammanhanget nu är liksom små pengar när man vet vad det landar på. Och efter det så öppnade hon bankkontorna förmodligen för att göra bedrägerierna lite smidigare.
Yeah.
$53.7 miljoner 2012 motsvarar dagens penningvärde det helt galna siffran 800 miljoner svenska kronor. Alltså det här är en sån otrolig siffra på flera sätt. Alltså 800 miljoner, det hade ju påverkat en statskassa även för en stor stad.
Ja.
Alltså även i New York hade ju 800 miljoner och Dixon hade alltså 15 000 invånare. Det är en rätt liten,
ja, verkligen,
eller normalstor svensk kommun. Den 14 november samma år bekände sig Rita skyldig till ett fall av bedrägeri. Hon bekände sig även skyldig till att ha tvättat pengar för att kunna finansiera sin hästverksamhet. Nu påbörjades försäljningen av allt Rita köpt för Dixons pengar. Hästar, hus, smycken och hattar. Att Rita bekände sig skyldig till bara ett par av alla de brott hon var åtalad för innebar att hon, om åklagaren godkände hennes erkännanden, fick övriga åtal avskrivna.
Mm-hmm.
Vilket jag tror var ett rätt smart drag.
Ja, att man tar lite bara.
Ja, för det innebar att hon slapp riskera att sitta i fängelse resten av sitt liv. Och det var en rätt överhängande risk om hon skulle dömas på alla punkter.
Men vet man vad hon säger att hon erkänner? För att jag tänker att om hon erkänner för en väldigt liten summa så kan de ju inte sälja allt. För att då kan de ju bara täcka den summan.
Jag är osäker för att hon sålde allt. Även om samtliga av Ritas tillgångar frysts och skulle säljas skulle Dixon inte få tillbaka alla de 53,7 miljoner som försvunnit ur statskassan. För en hel del av pengarna hade ju ätits upp av Ritas hästar i form av hö och pellets. Allt det var ju kostnader som inte gick att få tillbaka. När allt Rita tillskansat sig hade auktionerats ut så hade Dixon fått tillbaka $9 miljoner av de nästan 54 som hon hade förskingrat. Ritas bror Richard köpte det hus Rita bott i Dixon. Och Ritas brorson Richard Jr. köpte Ritas hästranch för $1 miljon, vilket förmodligen var ett kraftigt rabatterat pris. Staden Dixon, med den nya finansdirektören i spetsen, stämde stadens revisorer och den bank de använde där de falska kontorna låg. För de stämdes för att de inte hade haft tillräckliga kontrollfunktioner. Och sen kan man ju tycka att hon hade ju rätt att attestera betalningar själv. attestera bokföring och redovisning själv, men de var ändå liksom nästa linje liksom kontroll. Men ja, i september 2013 så gick revisorerna och banken med på att betala Dickson $40 miljoner i skadestånd, så där fick de in en del pengar. Men innan den uppgörelsen gjordes så var det dags för Rita att dömas för en brott hon erkänt sig skyldig till. Den 14 februari 2013, ett knappt år efter att Rita hade fått träffa FBI inne på Dicksons borgmästares kontor, så var det dags för domen. Det maximala straffet som man kan få för de brotten erkänt är 20 år i fängelse. Försvarets motbud, eller förslag, var 13 år. Rita hade trots allt samarbetat allt vad hon kunde. Det var ju inte hennes fel att hästarna ätit upp så mycket av pengarna, och att auktionen bara gav $9 miljoner var inte hennes fel. Men det slutade med att Rita Cromwell dömdes till 19 år och 7 månader i fängelse, det vill säga nästan hela liksom maxstraffet. Hon överklagade domen förstås, men den fastställdes 9 månader senare. Rita dömdes att avtjäna sitt straff på The Federal Correctional Institution i Pekin med chans till villkorlig frigivning när hon avtjänat 85% av sitt straff. Och det blev alltså 16 år och 8 månader, vilket skulle innebära den 5 mars 2030, alltså 2030. Hon skulle ha möjlighet att få dra av 54 dagar från sitt straff för varje år hon uppvisade ett så kallat gott beteende i fängelset. Och det här innebar att hennes datum för chans till villkorlig frigivning eventuellt skulle flyttas liksom tillbaka till den 20 oktober 2029, har jag räknat ut. Men när covid-pandemin tog fart 2020 ansökte Rita om frigivning från fängelset. Hon ansökte alltså om tidigare lagd frigivning baserad på pandemin. Som skäl angav hon att hon led av högt blodtryck, artros och andra sjukdomar som hör till hög ålder. Vid det här laget var Rita 67 år gammal. Hon pekade på att hon i och med sina sjukdomar var i riskgrupp för covid och behövde bli skyddad. Det handlade inte om att bli frigiven. Det handlade om att hon skulle få tillbringa resten av sin fängelsetid i hemmet. Alltså som husarrest typ. Ansökan avslogs. Men ett drygt år senare, den 4 augusti 2021, släpptes hon ändå på grund av covid. Men det innebar som sagt inte att hon blev frigiven, utan att hon skulle få sitta i fängelse hemma så att säga. Och då hade hon suttit av hälften av de 85% hon skulle ha suttit inne. Vilket var lite drygt 8 år. Rita flyttade hem till sin bror Richard. I oktober 2017, om vi hoppar tillbaka lite nu, så fick Kate Swanson, som ju var den som faktiskt avslöjat Rita, priset The Ethical Courage Awards från den amerikanska revisionsorganisationen The National Association of State Boards. I samband med prisutdelningen visades filmen All the Queen's Horses, en dokumentär om Ritas bedrägeri. Filmmakaren bakom filmen är Kelly Richmond Pope, och den är faktiskt bra. Jag kan tipsa om den. Ja. All the Queen's Horses. Nej, men två saker om det. Dels så är det helt rätt. Man ska bli belönad för det eller bli uppmärksammad för det. Och det andra är att det är så mycket du, Sofia.
Rätt ska vara rätt.
Rätt ska vara rätt. Och det är en av de sakerna jag tycker om med dig bäst. Rita jobbar ju jättemycket hemifrån under alla de här åren. Och jag har tänkt att den här typen av liksom bedrägeri hade jag tänkt att den personen skulle sitta på kontoret typ dygnet runt för att ha koll och bevaka alla grejer. Men hon vågar liksom gå ifrån kontoret jättemycket. Det förvånar mig. Hon blev säkrare och säkrare säkert på att... Men se, det gick inte till slut. Och jag skulle vilja avsluta den här berättelsen om Rita Cromwell och hennes osannolika bedrägeri av hela $54.7 miljoner. Jag upprepar, 800 miljoner svenska kronor. Det är inte mer än att skratta, ska jag bara säga. Jag vill avsluta berättelsen med ett citat från en annan hög chef inom Dickson. Jag har tyvärr inte hans namn. 2011, precis innan Ritas bubbla sprack, sa han de här berömmande orden om Ritas arbete. She looks after every tax dollar as if it were her own. Det vill säga, hon tar hand om varenda skattedollar som om det var hennes egna pengar.
Ja.
Och tänk vad rätt han hade.
På helt annat sätt än vad han hade tänkt.
Och det var den berättelsen. Tack ni där ute för att ni har lyssnat. Vi hörs igen imorgon, hörni.
Det är ju det vi gör.
Ha det bra.
Hej då.
Dickson, the second best petunia.